Nåd vare med er och frid ifrån Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus. Amen. Hör så Herrens ord i dagens evangelietext, den 13:e söndagen efter trefaldighet. Så lyder Herrens ord genom evangelisten Matteus i det 5:e kapitlet och från den 38:e versen. Jesus sa: ni har hört att det är sagt, öga för öga och tand för tand. Jag säger er, stå inte emot den som är ond. Om någon slår dig på högra kinden, vänd då också andra kinden mot honom. Om någon vill dra dig inför rätta och ta din tunika, så låt honom få manteln också. Om någon tvingar dig att gå med en mil, så gå 2 mil med honom. Ge åt den som ber dig, och vänd dig inte bort från den som vill låna av dig. Ni har hört att det är sagt, du ska älska din nästa och hata din fiende. Jag säger er, älska era fiender och be för dem som förföljer er. Då är ni er himmelske fars barn. För han låter sin sol gå upp över onda och goda och låter det regna över rättfärdiga och orättfärdiga. För om ni älskar dem som älskar er, vilken lön får ni för det? Gör inte tullindrivare det också? Och om ni bara hälsar på era bröder, vad gör ni för märkvärdigt med det? Gör inte hedningar det också? Var alltså fullkomliga, så som er himmelske far är fullkomlig. Amen. Herre, helga oss i sanningen. Ditt ord är sanning. Amen. Ja, hur ska vi som Guds barn se på andra människor? Hur ska vi se på dem som gör oss illa, eller som vill oss illa? Jesus talar idag om de som slår dig på ena kinden. De som vill dra dig inför rätta. Och som tvingar dig att gå med en mil. Han talar också om de som ber om någonting eller som vill låna. Och han talar om era fiender. De som förföljer er. Det här är inte samma personer, utan det rör sig om olika grupper. Den som inte är hindrad, varken av den egna moralen eller om någonting annat, att ta saker med tvång, är inte samma person som kommer och ber om hjälp. Jesus talar både om människor som är i nöd och om sådana som missbrukar sin position eller i alla fall försöker göra ont. Det finns skillnader både i hur vi bemöter olika grupper av människor och i hur man bemöter olika individer inom en och samma grupp. Men Jesus lyfter här fram likheten. Vem den handlar om, så ska vi vilja dem väl och göra gott. Vi ska älska dem. Det Jesus talar om går emot vanligt mänskligt tänkande. Tänkande som ofta kommer i fårakläder. Som om det vore den rätta förståelsen av Guds ord. Ni har hört att det är sagt, säger han. Det han syftar på är felaktiga utläggningar av skriften, ofta fariseernas och de skriftlärdas utläggningar. Jesus inleder sin utläggning med att säga: om inte er rättfärdighet går långt utöver de skriftlärdas och fariseernas, kommer ni aldrig in i himmelriket. Och han ställer deras och andras felaktiga tolkningar mot själva skriften som han har kommit för att fullborda. Jag säger er sanningen. Innan himmel och jord förgår ska inte en bokstav, inte en prick i lagen förgå förrän allt har skett. De som tror att Jesus i dagens text vänder sig mot Moselag har därför inte läst sammanhanget. Jesus ger oss tvärtom en rätt utläggning av lagen och profeterna. Jesus citerar från Moselag när han säger: ni har hört att det är sagt, öga för öga och tand för tand. Det här hörde till rättsskipningen. Att man kunde få ersättning som motsvarade det man förlorat. Och så måste rättsskipningen fungera. Den ska ge rätt till den som det har förbrutits mot. Den ska döma den skyldige. Men Jesus säger idag: kräv inte din rätt. Stå inte emot den som är ond. Det betyder inte att vi ska sätta rättssystemet ur spel. Jesus har redan tidigare i den här predikan talat om domstolen. Och han erkänner även att till och med Pilatus har fått sin makt från ovan. Nej, vi ska inte avskaffa domstolar och rättsväsende. De är till för att skydda de svaga i samhället. Vi kan därför till och med vara kallade att vända oss till myndigheterna för att vår nästa inte ska fara illa. Men i våra egna personliga relationer så ska vi inte kräva vår rätt. Jesus ger tre exempel där man kan tycka sig ha rätt att ge igen eller i alla fall strida för sin sak. Men även om man skulle ha rätt i detta så är det inte vad Jesus lär oss att göra. Om någon slår dig på högra kinden så vänd också andra kinden mot honom. Ett sånt slag kan antingen uppfattas som en skymf eller förolämpning, eller så handlar det om ett slag som bara gör ont. Om vi tänker oss att en högerhänt person som slår, så ett slag på högra kinden, ett slag med baksidan av handen, det är i så fall en skymf eller en förolämpning. Men oavsett vad det handlar om, så ska vi bemöta det på samma sätt. Och det ena utesluter ju inte heller det andra. En förolämpning kan också göra ont. Men vad gör jag om någon slår mig eller förolämpar mig? Det ligger nära till hands att tänka att man ska ge igen med samma mynt. Säg inte, vad han har gjort mot mig ska jag göra mot honom. Jag ska ge var och en vad han har förtjänat, läser vi i ordspråksboken. Hur ska vi istället göra? Och Jesus själv, som lär oss detta, han är vårt bästa exempel. Han blev oskyldigt arresterad och ställd inför rätta. Och där frågar de honom vad han lärde. Ingenting av detta var okänt, utan Jesus hade undervisat offentligt i templet och synagogan där alla samlades. Det svarade han också när de frågade. De var ju inte alls intresserade av att få veta, utan de ville hitta någonting att döma honom för. Fråga de som hört vad jag förkunnat för dem, så kunde de få veta vad Jesus hade sagt från alla vittnen som hört honom. När Jesus sa detta gav en av tjänarna som stod där honom ett slag i ansiktet. Ska du svara överste prästen på det sättet? Jesus svarade, har jag sagt något som är fel, så säg vad som är fel. Men om jag talar sanning, varför slår du mig? Vi ser att Jesus inte bokstavligt tillämpar det som han har lärt oss i dagens text. Rent fysiskt så vänder han inte andra kinden till. Men han har just den inställning som han talar om idag. Också denne tjänare till överste prästen som just har slagit honom vill han väl. Ja, han älskar honom. Och han gör som det står skrivet i Mose lag. Du ska inte hata din broder i ditt hjärta, men du ska tillrättavisa din nästa, så att du inte för hans skull kommer att bära på synd. Du ska inte hämnas eller hysa agg mot någon av ditt folk, utan du ska älska din nästa som dig själv. Jag är Herren. Jesus uppenbarar mannens synd utan att ge igen. Han blir slagen, men slår inte tillbaka. Och detta är förstås så mycket större när vi tänker på att Jesus vet att han nu kommer att dömas. Falska vittnen kommer att träda fram, och trots att det är uppenbart att Jesus är oskyldig kommer de att döma honom. Jesus är mitt ibland de som hatar honom. Och de vet inte vad de gör, för de utlämnar inte bara en vanlig människa till att lida ett av de grymmaste straff som människor har uppfunnit. Det straff som var reserverat för slavar, upprorsmakare, grova förbrytare och förrädare. Den största förnedringen och ett oerhört lidande. När Jesus står inför detta så tänker han på översteprästens tjänare som just har slagit till honom. Om jag talar sanning, varför slår du mig? Det är andan i Jesu ord idag. Om någon slår dig på högra kinden, vänd då också andra kinden mot honom. Jesus fortsätter. Om någon vill dra dig inför rätta och ta din tunika, så låt honom få manteln också. Tidigare i den här predikan, i bergspredikan, så har Jesus förklarat: ni är världens ljus. Man tänder inte ett ljus och sätter det under skäppan, utan man sätter det på hållaren så att det lyser för alla i huset. På samma sätt ska ert ljus lysa för människorna så att de ser era goda gärningar och prisar er far i himlen. Nu ger han ett exempel på hur det går till. Det är inte genom att stå emot det onda, utan genom att besegra det onda med det goda. Det är som i berättelsen om vinden och solen, som såg en man komma gående med en ny rock, och så slog de vad om vem som kunde få av mannen rocken. Vinden försökte först och blåste, men ju mer vinden blåste, desto hårdare svepte mannen rocken omkring sig. Och istället för att blåsa av mannen rocken, så fick vinden mannen att till slut knappt tänka på någonting annat än att hålla kvar sin rock. När solen istället försökte, så hade den ingen kraft i sig själv att lyfta av mannen rocken. Men det behövde den inte heller. När den värmde, så ville mannen själv ta av sig sin rock. Så också Guds barns godhet många gånger värmt hjärtat på den omgivande otroende världen. Jag hörde om en debatt mellan en kristen lärare och en muslim. Och den kristne blev utmanad just ifrån dessa ord. Muslimen ville visa hur orealistisk Jesus är i Matteus evangelium. Så han säger till den kristne: se här vad Jesus säger. Tror du verkligen att det här är sant? Ge mig i så fall dina byxor. Och den kristne, som stod inför många av sina elever, han bad publiken om ursäkt. Och sen tog han av sig byxorna och gav till sin meningsmotståndare. Nästa dag stod en lång kö av muslimer till hans kontor, som fått intresset väckt för den kristna tron. Vi kan förstå att någonting sånt gör intryck bland de som kommit för att se debatten. Samtidigt får vi säga att den kristnes svar är inte alltid den givna tillämpningen om man ska följa Jesu ord. Precis som Jesus inte bokstavligt talat vände andra kinden till, men bemötte den som slog honom i kärlek, så är det inte alltid man ska ge bort sina kläder när någon säger åt en att göra det. Vi måste ibland säga nej. Vad Jesus egentligen talar om är att vi inte ska hävda vår rätt, inte stå emot den som är ond. Han talar inte nödvändigtvis om att imponera med våra goda gärningar. När vi ska fråga: vad är bäst för min nästa? Det är inte alltid att jag ger en människa allt som han ber om. Men om jag ska göra det som är bäst för min nästa, så behöver jag själv klarsyn. Om jag är förblindad av habegär eller hämndlystnad, då vill jag inte hjälpa min nästa särskilt mycket. Och inte heller kan jag se klart och handla i kärlek. Ja, om vi tycker att det är galet om man alltid och enbart tillämpar det Jesus här säger på ett bokstavligt sätt, utan att se till situation och behov, då tänker vi rätt. Så tillämpar ju inte Jesus heller. Men om vi tänker att våra ägodelar är för värdefulla för oss, för att vi någonsin ska kunna tillämpa det här, eller om vår stolthet är för stor för att vi ska kunna bära att någon gjort orätt mot oss utan att vi upprättas, och då har Jesu ord istället avslöjat vår synd. Och när vi ser vår synd, så vet vi att den i grunden handlar om att vi inte har Gud främst i våra hjärtan. Vi fruktar annat mer än vi fruktar Gud. Vi älskar annat mer än vi älskar Gud. Och vi förtröstar på annat mer än vi förtröstar på Gud. Jesus påminner idag om hur Gud är. Han låter sin sol gå upp över onda och goda, och låter det regna över rättfärdiga och orättfärdiga. Vi kan ha speglat oss i denna lagens spegel och sett att vi inte är likadana. Men så länge vi bara ser detta som en lagens spegel, så blir vi bara mer nedslagna och hopplösa. När Gud låter sin sol gå upp över onda och goda, så låter han sin sol gå upp också över oss. Gud älskar oss inte på grund av att vi är goda och älskar honom. Nej, Gud har älskat oss medan vi ännu var Guds fiender. Han har älskat oss fastän det kostade honom hans enda son. När Jesus håller denna predikan så gör han det som undervisning för de som är Guds barn. Ni är världens ljus. Det säger han inte till världens barn. Men om vi som Guds barn ska kunna förstå och ta till oss och tillämpa det Jesus säger, så måste vi också påminna oss om vad det innebär att vi är Guds barn. Hur Gud verkligen är. Att han är vår far och vad han har gjort för oss. Vi älskar därför att han först har älskat oss. När vi ser vår synd så behöver vi inte frukta för domen. Vi får istället lita på att Kristus har burit denna synd. Precis som han burit hela världens synd. När vi ser våra onda gärningar och onödigt hårda ord. När vi ser habegär och ovilja att älska. När vi ser oförsonlighet. Vilken synd vi än kan se i våra hjärtan. Så vet vi att det är just för sådana synder. För verkliga synder som vi känner är onda. Som Kristus dog. Om synden inte vore så förskräcklig. Som vi ibland kan känna att den är. Så hade Guds son inte behövt lida och dö för den. Då hade Guds son inte behövt utgjuta sitt blod. Det blod som renar från all synd. För det är Guds eget blod. Då hade vi istället kunnat ta oss i kragen och gjort bättre, så hade allt varit bra. Men det har människor försökt i alla tider. Och vi försöker till och med efter att vi egentligen har förstått att det inte är det som hjälper inför Gud. Vi behöver påminnas, om rättfärdighet kunde nås genom lagen, då hade Kristus dött förgäves. Kristus kom för att själv uppfylla lagen. Hans rättfärdighet är den som går långt utöver fariseernas och de skriftlärdas. När vi var som djupast i vår synd, så älskade han oss. Och han älskar oss fortfarande. När vi ser detta, så får vi en ny vilja. Att också vi älskar. Om vi har svårt att älska, så kanske vi ändå inte riktigt tagit till oss Guds kärlek och förlåtelse. Låt oss göra det, så att Guds nåd blir till nytta. Han som älskat oss, han är den som låter sin sol gå upp över onda och goda. Det ligger någonting här som vi kanske inte alltid tänker på, men också behöver påminnas om. Vår egen benägenhet att vilja sluta rocken omkring oss istället för att ge den till vår nästa kan bero på att vi känner en kylig vind av vår egen synd istället för att se Guds kärlek. Men det kan också bero på att vi glömmer bort vem det är som äger både rock och sol och vind. Det är vår himmelske far som låter solen gå upp över onda och goda. Det är han som ger oss allt vi har. Allt det goda vi får. Och varje fullkomlig gåva är från ovan. Det kommer ner från ljusens far, som inte förändras eller växlar mellan ljus och mörker. I kraft av sin vilja har han fött oss på nytt genom sanningens ord till att vara en förstlingsfrukt bland dem han har skapat. Det är när vi tar till oss detta som vi verkligen kan förstå Jesu undervisning idag. Gud är vår himmelske far och vi är hans barn. Han har haft omsorg om oss ända till denna dag, även när vi har glömt honom. Han låter sin sol gå upp över onda och goda. Då ska vi inte tänka som om allt berodde på oss. Att om jag inte håller på min rätt, om jag inte vaktar mina ägodelar, om jag inte sätter mig i respekt. Nej, det är världens sätt att tänka. Om Gud inte skapat mig och frälst mig, det är istället vad det beror på. Utifrån detta har jag blivit fri att tjäna min nästas bästa. Vi kan förstå Paulus bedrövelse när församlingen i Korint inte kommit längre i tillämpningen av detta än att de drar varandra inför rätta av ekonomiska skäl. Redan det att ni processar med varandra är ett nederlag för er. Varför tar ni inte hellre en oförrätt? Varför tar ni inte hellre en förlust? Det är att tillämpa Jesu ord idag. Om någon vill dra dig inför rätta och ta din tunika, så låt honom få manteln också. Det tredje exemplet, det gäller någon som redan har rätt att befalla, Han kan befalla mig att göra en tjänst. I romarriket kunde romerska soldater begära att lokalbefolkningen gick med dem som bärhjälp en romersk mil, som är 1,5 kilometer. Nu säger Jesus, om någon tvingar dig att gå med en mil, så gå 2 mil med honom. Och den första romerska milen, det är vad som krävs enligt lagen. Den andra milen, den väljer jag själv att gå. För jag vet att det är min Gud som har insatt överheten och som har all makt. Därför kan jag inte bara frimodigt lyda överheten när den befaller, så länge befallningen inte strider mot Guds bud. Utan jag kan också erbjuda min tjänst utöver detta. Det är Guds överhet och det är min återlösta medmänniska det gäller. Sen talar Jesus om de som inte kan befalla eller tvinga mig och som inte heller tar mig till domstol, utan de som ber och frågar. Ge åt den som ber och vänd dig inte bort från den som vill låna av dig. Också detta läser vi i Ordspråksboken. Neka inte den behövande din hjälp när det står i din makt att ge den. Säg inte till din nästa, kom tillbaka senare, imorgon ska jag ge dig, fastän du kunde hjälpa genast. Vi kan lägga märke till hur Ordspråksboken specificerar och talar om den behövande. Det är inte alla som ber om gåvor som egentligen behöver dem. Vi kan ju också tänka på Paulus ord till församlingen i Thessalonike. När vi var hos er gav vi er denna föreskrift. Den som inte vill arbeta ska inte heller äta. Om någon kan arbeta men inte vill göra det, då behöver han istället varnas. Om någon inte rättar sig efter det vi säger i detta brev, skriver Paulus strax senare, ge noga akt på honom och umgås inte med honom så att han får skämmas. Men betrakta honom inte som en fiende, utan tillrättavisa honom som en broder. Vi ser hur kärleken är det som ska driva och motivera, också när vi behöver varna och förmana. Och samtidigt ser vi att vi har ett ansvar att inte ge urskillningslöst, så att människor som lever i strid mot Bibelns undervisning, ordentligt som Paulus kallade det, de som kan arbeta men inte vill göra det, så att de inte kan fortsätta att leva på samma sätt. Det är inte kärleksfullt att låta dem gå vidare mot sitt fördärv utan att varna. Då handlar jag inte för deras bästa, utan som Paulus beskriver, om jag delar ut allt jag äger men inte har kärlek. Nej, om jag älskar personen framför mig, då ser jag efter hans verkliga behov. Men när någon verkligen är behövande, och det vet vi förstås bäst om vi känner personen, då ska vi ge om vi har möjlighet. Det är också de personer som vi känner som vi har mest ansvar för. Vi har ansvar för vår familj och för vår församling, de närstående. Och deras behov känner vi bättre. Vi är kallade att göra gott mot alla människor, men först och främst mot de som delar vår tro. Ja, familjens och församlingens behov kan vi känna bättre än när det gäller andra människor, alla människor. Och de ska vi först och främst ta ansvar för. Jesus säger nu än en gång, ni har hört att det är sagt. Och så rättar han till ännu en falsk utläggning. Ni har hört att det är sagt, du ska älska din nästa och hata din fiende. Jag säger er, älska era fiender och be för de som förföljer er. Ja, de som förföljer har vi en annan relation till än de som tidigare nämnt. Det är inte alltid man möter dem öga mot öga. Vi läser ju i Apostlagärningarna hur församlingen flydde när de förföljdes. Och det klandras de inte för. Men om vi bemöter olika grupper eller personer på olika sätt, så talar Jesus här om vår inställning. Också den som hatar och förföljer oss ska vi älska. Om öga för öga och tand för tand handlar om att vi ska kräva vår rätt, så handlar du ska älska din nästa, inte om gränsen för vår kärlek. Man utlade så bland vissa. Ni har hört att det är sagt, Du ska älska din nästa och hata din fiende. Då har budet gjorts enkelt. Som dig själv har utelämnats. Du ska älska din nästa som dig själv. Utan nu kan man begränsa kärleken till ett mindre mått. Och till färre personer. Man begränsar det till de som älskar er. I motsats till våra fiender. Vad är det för ett bud? Är det som om Jesus frågar. Gör inte alla så? Och världen som ni lever i, det vet ni ju själva att den är inte god. Om ni lever som alla andra, då lever ni inte som Guds barn. Att älska den som älskar en själv, att hälsa på sina bröder men ingen annan, så gör väl också hedningarna. Så gör tullindrivarna, de som har svikit sitt land. Dina politiska motståndare, längst till höger eller vänster, alla gör så. De hälsar på varandra, på de sina. De älskar dem som älskar tillbaka. Vad de gör är inte fel, men det är inte tillräckligt. Jesus har ett annat bud för de som är den himmelske faderns barn. Jag säger er, älska era fiender och be för de som förföljer er. Jesus sätter sin egen auktoritet bakom dessa utläggningar. Det är som att han säger, de förklaringar som ni har fått lära er, de ska ni byta ut mot det jag säger. Så ger han en auktoritativ utläggning av Guds lag. Vi hör sonens röst när han utlägger sin himmelske faders vilja för oss. Och vi som Guds barn tar det till oss. Han rättar till de felaktiga människotankar som lagts till Guds ord. Som vi riskerar att lägga till när vi inte håller oss till ordet. Han kallar oss tillbaka. Älska era fiender. Be för de som förföljer er. Ja, nu ställs vi inför det som för förnuftet kan verka svårast. Att älska våra fiender. Men vi vet att kärleken kommer från Gud. Och vi påminns om hur Jesus har sett på oss. Han älskade oss när vi var Guds fiender. Han dog för oss. Och sonade vår synd innan vi ens sände honom en tanke. Och sedan dess har han också bett för oss. Så har Jesus sett på oss. Och så ser han på oss. Och så ser han också på dem som är fientligt inställda till oss. Och om någon skulle vilja förfölja oss. Gud ger oss kärlek. Och han ger oss också hopp. Så att vi vill be för kyrkans fiender. Vi minns Stefanus när han stenades och bad, ställ dem inte till svars för denna synd. En av dem som var med där, Gud besvarade Stefanus bön. För vi minns när Ananias sen blev kallad av Jesus att gå till honom som hade förföljt den kristna kyrkan och satt de troende i fängelse, men som nu blivit blind och fått ledas in i staden. Farisén Saul eller Paulus. Ananias svarar Jesu kallelse. Herre, jag har hört av många hur mycket ont en mannen har gjort mot dina heliga i Jerusalem. Och nu hade han ju kommit för att göra samma sak i Damaskus. Men Jesus sänder Ananias och förklarar att denne förföljare är utvald. Och kommer själv att bli förföljd och få förkunna om Jesus. Då gick Ananias. Och när han kom in i huset la han händerna på honom och sa, Saul, min broder, Herren Jesus som visade sig för dig på vägen hit har sänt mig för att du ska kunna se igen och bli uppfylld av den helige ande. Så är varje Kristi fiende och förföljare någon som Kristus dött för och som han kan omvända och göra till vår broder eller syster. Låt oss därför be för dem. Vi kan tänka på de som urvattnar Guds ord och tolkar och lär i strid mot det Gud har menat. Också de är bland de onda som Gud låter solen gå upp över. Och han som låter solen gå upp, det är vår himmelske fader som älskar oss och gjort oss till sina barn. Han håller allt i sin hand. Och när vi påminns om detta, Då kan vi uppfyllas med förtröstan på Gud. Så att vi vill tjäna våra medmänniskor med kärlek. Amen.